Wow. Jag har två känslor här just nu. Den ena är, alltså måste jag verkligen predika? Ni har ju fått hur mycket som helst nu. Det känns på ett sätt överflödigt. Och så den andra känslan, wow, vad taggad. Det är ju fantastiskt att kunna predika när så mycket har hänt. Med lovsången, med hjärta för huset, med dop, med Biancas vittnesbörd. Och med den här lovsången om att han kommer. Och med sig för han frihet och liv. Ja, det är ju helt underbart. Jag heter Erik. Jag har den stora nåden och förmånen att få vara rektor här på skolan. Det är något jag halkade in på, men så är det ju med det mesta som har med Gud att göra. Man halkar in på saker, det är så han för. Jag är gift med Jenny. Vi har 4 barn ihop. Och 2 av dem går här på skolan, 2 i Korsberga. Jenny har varit här som lärare i 17 år, 16. Ja, något sånt. 16-17 år. Och för 2 år sedan så... Det var när Alexander gick i 6:an. Då var ju tanken att ja, då skulle man erbjuda 2 språk, spanska eller franska. Och så de flesta i den gruppen valde franska. Och då blev det jag som fick vara lärare. Och då hoppade jag in en liten procent medan jag hade resten av mitt arbete i kommunen. Och ja, och nu har jag lämnat kommunen helt och hållet och jobbar bara här. Det är ju, ja, det känns fantastiskt. Det är en nåd, det kan jag verkligen säga. Det säger jag inte alltid till mina chefer, det är nåd och rektor. Men till er kan man säga det. Det är det som är grundtonen, det är en nåd. Det är fantastiskt. Och idag så döptes David, en av mina elever. Ja, det är ju fantastiskt det med. Jag minns när jag döptes. 16 september 1993. Jag har gått 24 år sedan. Jag skulle fylla 16 år och jag hade så stora förväntningar. En del av dessa förväntningar infriades. Nästan samtidigt som jag blev döpt i vatten blev jag döpt i ande. Det var ju fantastiskt. Men en del av dessa förväntningar infriades inte alls. Jag hade föreställt mig att jag skulle bli en helt ny människa. Ni vet det där språket att man begraver det gamla livet och så står man upp till ett nytt liv. Och hade verkligen tänkt att jag kommer att bli en så mycket bättre människa sen. Och så blev inte riktigt fallet. Mitt liv hade visserligen fått en riktning. Men det visade sig att den gamle Erik ändå vägrade att dö stilla och förbli begraven. Han var liksom en nilsk zombie som om och om igen reste sig från graven och plågade mig med sin stank. Och det var inte riktigt så jag hade föreställt mig det hela. Jag hade tänkt liksom att det här kommer bli en avsevärd skillnad. Det hade inte riktigt funkat. Och jag försökte trycka ner zombie Erik tillbaka till sin grav så gott det kunde och hålla kistan stängd så mycket det gick. Men och ibland kändes det som att man hade lyckats. Och man kunde ha lyckats i 5 dagar, 2 veckor. Och rätt som det är så var man där och stirrade i spegeln. Och det man såg där var zombie Erik. Jag hade funderat på att ha en bild på en zombie. Men jag tänkte att det kan finnas känsliga själar här. Men jag hoppas ni hänger med bilden när jag pratar om Erik och zombie Erik. Så ni inte tror att jag är sinnessjuk eller något. För det skulle vara lite jobbigt. Men det är ett försök att fånga in ett märkligt och intressant fenomen. Det här att någonting helt nytt har inträffat. Och ändå är så mycket kvar av det gamla. Och jag vill läsa med er de välkända orden i 2 Korinther 5:17. Den som är i Kristus är alltså en nyskapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och för säkerhets skull så tog jag en till översättning. Om någon är i Kristus är han alltså en nyskapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Så här stod jag och tittade mig i spegeln. Och jag såg zombie Erik. Men jag var samtidigt en nyskapelse. Hur går det ihop? Innan jag börjar nysta upp det här med att det finns en lösning så tänker jag fördjupa problemet ytterligare. Och nu kanske någon tycker att det var jobbigt. Först är det som Erik och nu är det ytterligare ett problem. Men lösningarna kommer. Men vi har ett problem där vi har ganska knepig världsbild i Sverige. Det kommer en världsbildskarta alldeles strax här. Och några av er kanske känner igen den. Så här ser världen ut om man går efter värderingar. Vi har en axel, traditionella värderingar där nere, som möter sekulära, rationella värderingar. Och så har vi en axel där, survival values, alltså gruppcentrerade värderingar. Och self-expression values, alltså individualistiska värderingar. De traditionella värderingarna, ja, det hör man liksom. Det som är viktigt, det är det som är rotat i historien. Det som är rätt och riktigt, det är det som förvaltar det arvet. Och nuet får anpassa sig till det som har varit. De sekulära värderingarna, det är att man anpassar sig till det som är nu. Det som är rätt och riktigt, det är det som gäller nu. Man hör det ganska mycket i svensk media. Nu är det 2017, vi borde veta bättre. Alltså det är ett typiskt uttryck för detta. Och så har vi de där gruppvärderingarna. I det här hörnet då, längst ner till vänster, så är det ju gruppen som är viktigare än någonting annat. Man har sin identitet därför att man är en del av en grupp. Och man tillför gruppen någonting. Och ens handlingar kan antingen fortsätta att bygga upp gruppens anseende eller tvärtom göra så att gruppens anseende sjunker. Det är alltså en heders- och skamkultur. Och så har vi då individen där. Ja, vi fattar ju det. Det som är rätt och riktigt, det är det som är rätt och riktigt för dig. Det är ju så vi uttrycker det i Sverige. Och då ser ni att det finns ett litet land högst upp till höger som står liksom alldeles för sig själv. Som förmodligen ett av världens mest extrema länder. Det är ju svårt att säga att vi svenskar är extrema, men det är vi. Utifrån den här värderingsgatan så är vi fullständigt. Vi är en anomali. Vi är märkliga. Jag tror att vi Jesu efterföljare är ganska så påverkade av det här. Vad det påverkar vårt sätt och inte minst läsa skriften. Till och med hur vi översätter den. Och versen i Andra Korinthierbrevet 5:17 är ett bra exempel. Här kommer den grekiska texten. Hoste eiti en Christo, kainektisi, taxaia parelthen, idu gegonen kaina. Vad betyder det? Det kommer. Alltså om någon i Kristus nyskapelse. Det gamla är borta, se, det har blivit nytt. Det står inget han. Det står inget hon. Inget hen. Inget den eller det. Det står bara nyskapelse. Av någon i Kristus, nyskapelse. Det är den radikala förändringens språk kan man säga. Om någon i Kristus, nyskapelse. Och det här tyckte jag var intressant. Så jag plöjde igenom ett antal böcker hemma just på det temat. Och tänkte att de som begriper grekiska bättre än vad jag gör borde kunna förklara att det här är ett sätt att uttrycka han, hon och så vidare. Att det finns säkert något grammatiskt där som jag inte begriper. Nej, mycket riktigt så står det så. Av någon i Kristus, nyskapelse. Spelar det någon roll? Ska vi göra det begripligt så kanske vi måste sätta in ett han eller ett hon. Men tänk nu utifrån den kartan jag visade igen. Om vi kan se den. Vilken kvadrat, om vi delar den här i fyra kvadrater. Vilken kvadrat tror du att Jesus och hans lärjungar och Paulus rörde sig i? Tack mycket. Den här längst ner, där vi hittar väldigt mycket av Mellanöstern. Jag förmodar att det skulle ligga ungefär där Pakistan eller Bangladesh ligger. Det är där, grupporienterad, traditionella värderingar. Men framförallt grupporienterad. Så min fråga var, om Jesus och hans efterföljare Paulus som skrev det här rörde sig i en sån här värld, är vi säkra då på att Paulus menar den enskilde troende? Jag fortsatte undersöka detta. Ordet för skapelse, ktisis, används 19 gånger i Nya Testamentet. Och i alla sammanhang, utom två, jag kommer till de två. I alla sammanhang utom två så står det för skapelsen, världen, allt skapat, ordning. Det är ord som inte någonstans berör en enskild individ utan en helt ny värld. Men så har vi då Andra Korinthierbrevet 5:17, och som vi redan konstaterat så står det inte han eller hon, det står nyskapelse. Om någon eller något är i Kristus, nyskapelse. Och det andra texten är från Galaterbrevet 6:15 där det står: det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren, det är viktigare att vara en nyskapelse. Återigen, där står det inget han eller hon, utan det står bara det som spelar roll, nyskapelse. Ett praktiskt exempel på det, det är några utdrag från Romarbrevet. Det kommer ifrån en Mount Everest i skriften, Romarbrevet kapitel 8. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen är en Europa som i födsel av under. Och så nästa. Varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Så skapelsen menas alltså en helt ny ordning. Så nu har vi fått syn på våra glasögon med vilka vi läser väldigt individualistiskt vad som står i skriften. Och vi har börjat förstå att ordet skapelse används för att beskriva en hel värld, en hel ordning. Vad gör vi då utav den här versen? Ja, innan vi kommer dit så vill jag ge en liten bild. Hos mina föräldrar så står det ett piano. Ett jättefint piano. Med ett fruktansvärt ostämt piano. Pianostämmaren har gett upp det pianot. Det kanske inte är så vanligt, men sist de var där så sa de: det är ingen mening att stämma det pianot. Det närmaste vi kan göra det komma, det är en halvton lägre än vad det ska. Och då kan man stämma pianot så att det stämmer hyfsat i tonerna i förhållande till varandra. Men förr eller senare så blir det bara ostämt igen. Och pianot är alltså ganska ostämt nu, och det blir mer ostämt för varje år som går. Jag kan spela på det. Det går att spela melodier. Man får liksom använda en hel del helgad fantasi så att säga, för att det ska låta bättre än vad det gör. Men klockrent är det inte. Men det kan man för det mesta bortse ifrån. Men då och då träffar man en riktigt sur ton som gör att det är det skär i själen. Man bara Och den enda strategin man kan försöka använda sig av är att undvika den tangenten. Det kan låta ungefär så här. Hoppas den här funkar. Okej, hur lät det? Alltså det är den här känslan. Melodin funkar ett tag och rätt som det så träffar man den här tonen och så är hela melodin förstörd. Vi kan väl titta på en liten film för att se hur piano fungerar. För det är ganska väsentligt. Varje piano är ett mästerverk. Det enda som skiljer en flygel från en vertikal piano är att åt vilket håll så att säga hammaren slår. Med hammaren träffar en sträng och då uppstår en ton. Det är ett komplicerat samspel mellan mekanik och musik. Och varje sträng måste stämmas var för sig och det finns ett antal. Låt mig fråga er. Jag har det här ostämda pianot hos mina svärföräldrar. Om jag nu skulle ta den här sura tonen, tangenten som är kopplad till den, och börja fixa med tangenten. Och först tvättar jag den och sen putsar den och sen lackar den så att den ser som helt ny ut. Hur kommer tonen att låta? Blir det någon skillnad? Nej, det blir det inte. Men om jag behåller den gamla tangenten men stämmer strängen, hur kommer det att låta då? Blir det någon skillnad? Ja. Men vad hjälper det pianot hos mina svärföräldrar? Problemet är att pianot har blivit så ostämt att pianostämman har gett upp. Att det inte går att göra något åt det. Att det kan aldrig bli bättre än det kommer en halvton. Och sedan, dag efter dag, år efter år, så stämmer det av sig. Bara mer och mer. Träet har vridit sig. Träet kan inte riktigt hålla emot. Och så har vi den sura tonen. Någonting är fundamentalt fel med pianot. Det var inte alltid så där. När pianot byggdes, då lät det riktigt bra. Jag kan anta att när mina svärföräldrar köpte det, så lät det ju bra. Men det har stått länge i ett rum som inte alltid värms. Och växlingen mellan värme och kyla har gjort att pianot nu kan inte vara annat än ett ostämt piano. På samma sätt är det med vår värld, den nuvarande skapelsen. Bibeln berättar för oss att någonting är fundamentalt fel med världen. Någonting är skevt, någonting är ostämt. Världen som en sko som sitter fel på foten, och hur du än gör så får man skoskav. Världen var tänkt att spela Guds skönhet och härlighet, och den gör det ibland. Jag tror att vi alla upplevt stunder där man bara, ja, man är stum utav beundran och förundran. Men ibland är världen som en flisa i ögat. Vi vet någonstans att världen är fel och inte är som den var tänkt att bli. En del människor tycker det så kallade teodicé-problemet. Ni vet, om det finns en god Gud och en allsmäktig Gud, hur kan det då finnas lidande? Och att det då skulle vara ett argument mot tryn på Gud då. Till det har jag tre egna frågor. Om människan är god, hur kommer det så här världen se ut som den gör? Om människan inte är god, kanske vi behöver hjälp. Och framför allt... Vi har vetat i tusentals år att världen är en hård och orättvis plats. Vi borde ha vant oss vid lidande, vid smärta, vid sjukdom och död. Vi borde inte längre uppröras utav svält, krig och folkmord. Varför fortsätter vi då att skrika ut vår ångest mot himlen över sakernas tillstånd? Varför kan vi inte bara acceptera att det är som det är? Att det är så det har sett ut sedan tidens begynnelse och alltid kommer att se ut. Varför blir vi upprörda? Så upprörda vi till och med gör lidandet till ett argument att det inte kan finnas en god Gud. Det borde vara biologiskt programmerat i oss nu. Efter tusentals år på den här jorden. Att vi kan inte förvänta oss mer. Ändå är det inte så. Ända sedan världen blev skev. Så tror jag att det finns en gudagiven medvetenhet hos varenda en av oss. Som en slags minne av hur det var tänkt. Att världen inte är som det var tänkt att bli. Och därför kan vi inte acceptera att världen är skev. Gud skapade världen och gav liv. Varför? För att Gud är kärlek och för att Gud är liv och liv föder liv. Det är den enkla förklaringen. Inte för att Gud behövde oss. Inte för att Gud behövde beundran. Inte efter att Gud behövde tillbedjare. Gud är sig själv nog. Men han ville att vi skulle få livets oerhörda gåva. Och göra det allra bästa av den gåvan. Gud skapade inte sjukdom. Han skapade inte smärta. Han skapade inte lidande. Gud skapade en värld där det inte fanns plats för detta. Där det inte fanns plats för död eller synd. Men vi flyttade på pianot så att säga. Vi lät det krascha därför att vi ville göra världen annorlunda. Och det enda vi bidrog med är att världen blev skev. Världen blev ostämd. Den blev sårad, jag till och med dödssjuk. Som jag läste i en text där. Skapelsen är slav under förgängelsen. Slav varför blir ostämd och sjuk. Slav varför blir ett hem för fasor som det aldrig var tänkt att vara ett hem för. Men Gud gav världen ett botemedel. Bibeln beskriver det som att Gud i Jesus Kristus började vrida världen rätt. Och bilden på pianot, varför jag visar den, därför att det inte bara handlar om en enda liten tangent. Det är en helt ny ordning det handlar om. En helt ny skapelse det handlar om. Inte bara putsa på några tangenter här och där. Att vi pratar att han djupt ner i pianot har börjat rätta till träet. Börjat stämma stränga. Börjat ordna med rätt temperatur om pianot. Därför att han har en bild av hur det ska låta. Han kommer inte att ge sig förrän det låter som det ska. Och det finns många bibelställen som förklarar detta, och här kommer ett av mina favoriter. Okej. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpt och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, tron och herravälden, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns för i allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen. Förstfödd från det döda till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred. Fred! Och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. När Jesus föddes, när Jesus levde, när han undervisade och gjorde under, när han visade vem Gud är, när han gjorde människor friska och förlät synder, när han dog på korset och när han uppstod, då menar Bibeln att alla makter som fick tillträde till världen när den blev skev, synd, lidande, cancer, avundsjuka, hat, begär, döden, graven, varenda makt som nämnas kan, alla dessa makter blev krossade. Bibeln säger att Jesus bär någonting helt nytt. Vad? En ny skapelse, en ny värld, en ny ordning, en förändring av sakernas tillstånd som är så total att den bara kan betraktas som någonting helt nytt. En ny tidsålder. För flera år sedan gjorde jag en bild för att försöka åskådliggöra detta. Halleluja, säger ni. Jesus föddes i mörkret. Han dog i mörkret. Och han uppstod ensam. Men där i mörkret, man anar spetsen, där började någonting helt nytt. Allt blev förändrat då, även fast det kanske inte syntes. För Jesus började någonting helt nytt. Något som bara blir större och större. Starkare och starkare. Och som kommer att leda till att den gamla skapelsen, den svarta stråken, till sist bara fasas ut. Därför att liv har slukat upp det som var. Det är där tron kommer in. För vet ni vad den här punkten betyder? Det är nu. Och det är du. Vi finns i den här skärningspunkten. Och vi bestämmer oss för vilken värld vi hör till. Om vi hör till den gamla som håller på att gå under. Eller vi har hört till den nya som håller på att födas. Och som till sist kommer att bli allt i alla. Varenda en av oss som tror på Jesus Kristus och följer honom är en nyskapelse i kraft av att vi tillhör en helt nyskapelse. Vi är ett tecken. Vi är fönster i en ny verklighet, i en ny ordning. Vi är inte bara enskilda tangenter som har putsats på. Vi tillhör en helhet som sjunger en sång om kärlek som till sist varenda öra kommer att höra och vartenda hjärta kommer att sjunga. Där du är, det är en försmak av den nya skapelsen. Där finns allt som hör Guds frälsning till. Där finns Gud. Vi lever tack vare världen. Utan den kan vi inte leva. Det är från den vi drar vårt syre, vårt vatten och vår mat. På samma sätt är vi nya skapelser. Därför att det finns en ny skapelse runt hörnet. Det är faktiskt bara en liten tunn slöja som skiljer oss ifrån det. Och när som helst så kommer han tillbaka, river upp den här slöjan och avslöjar vad som alltid var tänkt. Det är från den nya skapelsen, det som är till med nu väntar, vi hämtar vårt liv. Och allt detta är sammanfattat i Kristus. Den som är i Kristus är insatt i en ny värld. Är en del av en ny värld och ett uttryck för en ny värld. Och vår kallelse är det att ropa ut i alla hörn. Att Jesus Kristus är kung och herre. Att han har kommit för att rädda världen och inte för att döma den. Att det finns en skapelse som bara är på väg in. Där Gud regerar oinskränkt. Där alla falska kungar har fått böja knä och fått kräla i stoftet. Det är varje form av cancer till sist för att känna sig besegrad. Det är varje form av lidande och plåga som någonsin funnits är så utraderat att det inte längre finns kvar än som ett minne. Och detta är mitt hopp. Detta är mitt hopp. Inte minst att min egen historia inte kommer att vägas för sig själv utan tillsammans med en annans historia. Nämligen Jesus Kristus. En berättelse som inte handlar om mig utan om honom. En berättelse som handlar om kärlek. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan få evigt liv. Det är om honom det handlar. Och när jag väver min historia ihop med hans berättelse så vet jag att jag är fri. Att jag är frikänd. Vi sjunger och predikar och vi berättar om en Gud som skapar, som älskar, som befriar, som hela upprättar. Och som kommer inte att ge sig förrän hela skapelsen från en nyfödd bebis i Borneos djungel till den mest avlägsna stjärnan i den mest avlägsna galaxen vibrerar i samklang med den här sången. Att han är god, att han är helig. Att han är Gud. Att han har räddat oss. Jag är en nyskapelse. Därför att det finns en nyskapelse. Först när den nya skapelsen fullständigt har kommit. Först då kommer jag också att vara hel. Fram till dess får jag dras med zombie Erik. Men när han grinar mig i ansiktet. Då kan jag säga så här. Jag skrattar du. Men jag vet vem som har sista ordet. Du är körd. Så för att sammanfatta. Du vet inom dig att världen är skev. Och Bibeln säger att en nyskapelse redan är på gång. Och det är en storslagen berättelse om en Gud som aldrig ger upp. Och du har möjlighet att förena din historia. Din berättelse. Ditt liv. Med det som kommer. Med en historia och en berättelse och ett liv som är så mycket större än dig själv. Du har möjlighet att ikväll börja bli rättstämd och insatt i ett sammanhang som skydd utav frihet. Du har möjlighet att ikväll stifta bekantskap med en person som är värd det. Som är värd allting, Jesus Kristus. Du har möjlighet att lägga ditt liv i hans händer. Be honom ta hand om dig och leva ditt liv tillsammans med honom. Du har möjlighet att gå från mörker till ljus. Att gå från en värld som är dömd att gå under till en värld som består i evighet. Du har möjlighet att få uppleva det som Bibeln kallar för att bli frälst. Att bli räddad. Och det görs så enkelt. Det är inte massor med riter och krav. Det här är en gåva. När jag ger mina barn en gåva på julafton så börjar de inte undra, har jag gjort mig förtjänt utav det? Är jag verkligen tillräckligt snäll? Nej, de börjar direkt riva upp pappret. För det mesta så vet de redan vad som finns där. Men ändå, Bibeln säger att om du i ditt hjärta tror att Jesus har dött för dig och uppstått från det döda, då och med din mun bekänner Jesus som Herre, då har du börjat din resa, då är du frälst. Och för att hjälpa dig med detta så ska vi be en bön tillsammans.